Det är tisdagen den 21 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Om 3 dagar, på fredag, är det den 24 februari och därmed är det också 1 år sedan den andra ryska invasionen av Ukraina inleddes. Under det år som gått har vi dagligen tagit emot nyheter från kriget. Vi har förfärats och vredgats över den ryska aggressionen och övergreppen mot civilbefolkningen. Men också imponerats och glatts med den ukrainska försvarsviljan och framgångarna. Nu går kriget alltså in på sitt andra år. Läget är ovisst. Inget slut finns i sikte. Jag tror att det är många som precis som jag har många frågor om det som har hänt. Varför det som har hänt och vad det är nu som väntar. Vi vet alla att den 24 februari 2022 förändrade vår värld. Men vad är det för ny värld vi lever i nu? En som vet mycket om det här, om kriget och framförallt om Ryssland, det är Oskar Jonsson, forskare vid institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria vid Försvarshögskolan. Och väl känd från många mediasammanhang, bland annat tidigare här i podden också. Nu har Oskar skrivit en bok som heter Hotet från Ryssland och den har precis kommit ut. Så den ska vi prata om idag. Och därmed säger jag varmt välkommen till podden, Oskar Jonsson.
Tack så mycket, Andreas. Kul att vara här igen.
Jättekul att ha det här. Vi ska prata om din bok, men först ska vi bara plocka upp en dagsaktuell sak. Idag på förmiddagen höll ju Putin ett tal igen. Finns det någonting du tycker är värt att säga därifrån? Dök det upp någonting nytt som du reagerade på?
Nej, det stora headline var ju att Ryssland drar sig ur New Start-avtalet, som är ett avtal som begränsar strategiska kärnvapenbärare, det vill säga framförallt interkontinentala robotar, där Ryssland och USA har ömsesidigt begränsat hur många robotar man får ha som egentligen man kan skjuta över hela världen, som Ryssland kan spränga New York och USA kan spränga Moskva. Det drar man sig ut, det är väl nyheten. Det i sig tror jag inte förändrar så mycket, utan det ska man mer se som kärnvapen signalering. Att man försöker påvinna omvärlden att vi har det här, tänk på det här. Och sen kanske det att man hotade med att om Ukraina får långdistansrobotar så kommer Ryssland att svara. Visserligen har Ryssland sagt så vid alla vapenleveranser, men de 2 saker som Ukraina inte har fått, egentligen som bara det som kvarstår, de har ju fått stridsvagnar och allt har man fått utom då långdistansrobotar och stridsflyg. Så det är egentligen det som är kvar, då försöker man hantera nästa steg i det västliga stödet. Men utöver det var det verkligen en greatest hits av alla saker man är missnöjd på väst med och neonazister i Ukraina och amerikanska biovapenlabb och allt Ukraina bygger kärnvapen och allt det där.
Ja, okej, vi har hört det förut. Jag tänker så här, vi ska då återknyta till din bok. Den heter Hot. Vi ska återkomma till det här med kärnvapen också eftersom det nämns lite i din bok. Men vi ska börja från början. Boken innehåller verkligen många olika intressanta aspekter. Jag kan varmt rekommendera att man läser den. Och den är ganska föredömligt kort och koncis också, måste jag säga. Men först av allt, hur kom det sig att du har skrivit en bok och till en populärvetenskaplig bok, så att säga? Inte en akademisk bok, för du är ju forskare.
Mm. Jag skrev den här boken. Tankarna började faktiskt redan för 3 år sedan. Och det handlade om att jag ville egentligen ge min bild av hur Ryssland fungerar och hur hotet från Ryssland ser ut. Och jag tycker att man behöver, liksom för att kunna svara på den frågan, man behöver man gå igenom ett gäng olika komponenter. Alltså det handlar om liksom vad som har format Ryssland, hur den politiska ledningen ser på världen, hur det ryska politiska systemet fungerar och sen hur de ser på Sverige. Och hela den första halvan handlar om intentionen, varför Ryssland är ett hot. Och om man köper det så kommer den andra delen som tittar på förmågan. Hur är Ryssland ett hot? Och där går det igenom då det militära, cyberinformationsaspekten och så vidare. Så att det är egentligen jag som kände att man behöver se alla de här delarna tillsammans för att kunna ge ett svar på frågan. Och varför en populärvetenskaplig bok är för att det ger, vad ska man säga, en liten friare liksom stilistik. Och framförallt så ska den nå ut mycket bredare. Alltså det som kännetecknar vetenskapen är att det är peer-reviewat för en vetenskaplig debatt. det här är för en intresserad allmänhet. Mycket av boken bygger ju på saker jag har forskat om i liksom 10 plus år, men det är också baserat på erfarenheter. Till exempel, jag har utbildat diplomater som berättar om så här fungerar att förhandla med Ryssland. Och det är ju inte, ska man säga, vetenskap i sig, utan det är ju mer liksom beprövad kunskap. Så att, det är mycket av boken som är byggd på vetenskap, men det är också delar som är, ska man säga, berättelser, känsla, intuition. Och därför också för det breda anslaget är den populärvetenskaplig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En av utgångspunkterna du nämner, det är ju det här med att det tycks som vi ibland har haft svårt att förstå Ryssland, och en av poängerna med den bok, det är ju just att försöka avmystificera lite det här med det ryska hotet som ibland framstår som både stort och diffust för många. Men det finns ju en anledning till det är ju det att vi ibland har haft fel om Ryssland, eller ganska ofta faktiskt. Och det är ju en utgångspunkt där du berättar hur vi i Sverige och även resten av väst ofta har landat lite fel när det handlar om rysk militär och rysk utrikespolitik och även hur Ryssland fungerar inifrån. Att både politiker och andra beslutsfattare helt enkelt ibland... vi har inte så bra track record här helt enkelt. Förstår jag det rätt? Och på vilket sätt tänker du då?
Ja, men jag tycker att Rysslands bedömningen har ofta pendlat i extremer. Och det är sig återigen, alltså Fredrik den store sa, Ryssland är aldrig så starkt som man tror eller så svagt som man hoppas. Utan det är alltid, svaret är alltid någonstans där mitt emellan. Och det har liksom, här i Sverige som mest, vi många andra frågor pendlar ju också i extremer. Att plötsligt är det allting noll och sen är det 100. Så någonstans vill jag försöka måla upp dels hur liksom... någonstans mellan de värsta extremerna, att Ryssland håller på att falla samman eller Ryssland tar över världen, utan att det finns ett hot där. Det är hanterbart, det är inte övermäktigt, men det är inte obefintligt heller. På svensk del på senaste tiden så har vi faktiskt, analysen har ju bitvis funnit, alltså jag tänker på försvarsberedning 2007 skrev jättetydligt att så som Ryssland behandlar sina postsovjetiska grannländer kommer ett lackmustest för hur Ryssland kommer att utvecklas. Det var ju analysen. Året efter invaderade man Georgien, men sen togs inga beslut för att hantera det och den enorma upprustning som Ryssland genomförde efter det. Så att poängen är inte att liksom alla haft fel punkt, men de som har betraktat Ryssland och varnat för Ryssland har inte härsammats. Utan det tog ända till 2019 innan svensk försvarsanslag höjdes som andel av BNP, alltså inte någon enstaka miljon hit och dit, utan som i hur mycket staten prioriterar att lägga på försvar i kuppa BNP enligt sitt princip, tror.
Ja, men det ska jag säga, det tycker jag verkligen den här boken styrker, att den är nyanserad och den håller sig långt borta från de här, som du säger, tvära kasten och överdrifterna. Ja, det finns många anledningar att ha ont i magen över hotet från Ryssland, men när du beskriver det så blir det ändå på något sätt som visar att ja, det finns, men det är också... Och det är reellt, men det är också, som du säger, hanterbart om man då agerar rätt. Jag tänker en sak, du pratar lite om Rysslands närtidshistoria som då förklarar hur vi har hamnat här. Kan du bara kortfattat berätta lite Putins väg till makten, allt från millennieskiftet, och hur han konsoliderat sin position politiskt? Vad finns det att säga om det, och varför är det viktigt för att förstå Ryssland idag inför framtiden?
Nej, men det är böcker i sig, hela den biten. Men någonstans så tycker jag att man som är intressant att se att Putin blev ju premiärminister. Han blev ju femte premiärministern på 3 år och var då i princip okänd för de flesta. Han var inte en av de noterbara frontrunnersen mot Jeltsin där som Primakov eller Lushkov. Utan han kom dit och gav det Jeltsin behövde. Han sa rätt ord i Jeltsins öron, att han var för demokrati. Och han lovade immunitet till Jeltsin och Jeltsins familj, vilket gjorde att han fick över makten. När han kom till makten så kampanjerade han i princip opolitiskt inom situationstecken på en plattform som man idag skulle kalla för lag och ordning och antikorruption i Sverige. Och han kom dit i ett extremt krisfullt 90-tal i Ryssland. Ryssland har haft flera ekonomiska kriser, man har haft kuppförsök, Jeltsin har bombat sitt eget parlament, man har de facto inte kontrollerat sitt eget territorium under 7 år när Tjetjenien har varit självständigt. Och han kommer dit och bara säger, jag ska erbjuda stabilitet. Och det gör han. Och han börjar sina första år vid makten att balansera mycket mellan olika funktioner. Han tar några av Jeltsins lite mer liberala personer som premiärminister, som finansminister. Men samtidigt så börjar någonting som kommer få mycket konsekvens för resten av hans decennier vid makten. Han börjar ta kontroll över media. Han slänger ut våra viktigaste media-oligarkerna, Boris Berezovsky och Vladimir Gusinski. Och sen så gradvis börjar han ta kontroll över ekonomin. Khodorkovskis Yukos, Rysslands största oljeproducent, tar hans vänner från Petersburg kontroll över. Och sakta, sakta så tar han kontroll över det politiska livet, avskaffar guvernörsval, knäcker oppositionen, inför mer restriktioner och sen tar kontroll över ekonomiska makten och mediamakten. Och någonstans 10-15 år fram i tiden så har han en enorm kontroll över hela det komplexa land som Ryssland är.
Och parallellt med att makten, han samlar makt till sig själv, så växer ju också då en känsla av misstänksamhet och att ja, den som har mycket makt vill förstås skydda den. Och då spelar vissa händelser en väldigt stor roll. Dels de så kallade färgrevolutionerna som då sker i Georgien och Ukraina och också den arabiska våren. Nu är det jättestora frågor förstås, men kan du berätta lite vilken roll de här typerna av folkliga uppresningar och frigörelser, vilken spelar de för roll för Putin och hans innersta krets världsbild så att säga?
Ja, men det spelar en enorm roll och det kunde man faktiskt höra i Putins tal idag när han pratar om hur väst är ute efter Ryssland på olika sätt. Och det har att göra med att sitter man i Kreml så argumenterar jag att en av de största hoten är inte liksom att NATO ska invadera militärt, utan det är det egna folket som vill verka för en demokrati och för en marknadsekonomi. Och det är just de idéerna som har fått grepp i Georgien, i Ukraina och även i Belarus haft nästan 2 sådana folkliga revolutioner. Så att Rysslands största geopolitiska motgång har ändå kommit av människor som inte vill leva under en kleptokrati som revolterar i namnet för västnärmande och demokrati och så. Och det är inte bara teoretiskt, utan några av de ryska oppositionella har ju varit på Majdan i Kiev till exempel och försökt starta samma protester. Det var efter den arabiska våren som de viktigaste protesterna i postsovjetiska Ryssland skedde vid presidentvalet 2011-2012. Då man såg att Putin tog en väldigt tydligare, mer auktoritär och konservativ roll. Och det här är viktigt. Det är ifrån det hotet som Putin har och den ryska ledningen har blivit så noggranna med att underminera den liberala ideologin. Att det är därför man säger att det bara är liksom pedofili och självmord och hbtq-maffia. För att folket inte ska vilja ha den samhällsordningen som Rysslands grannländer har genomfört revolter för att få till. Så det är, ska jag säga, ett riktigt viktigt hot mot den ryska regimen. Är liksom, det är inte bara militära förmågor, utan hela idén om att Ryssland skulle kunna styras på ett annat sätt.
Sen så har ju då Putin, han har ju återkommit åt att det pågår så att säga någon form av offensiv från väst som så att säga underminerar att ja, Euromaidan var styrd från västliga underrättelsetjänster. Hur mycket är det här genuin rädsla och misstänksamhet mot alltså någon sorts tjeckistisk paranoia, och hur mycket är det bara som han säger gentemot sina folket? Alltså, jag förstår att du kan gå in i hans huvud, men hur mycket tror du Kremls inre krets verkligen fruktar en västlig underminering av deras styre?
Ja, men det är en jättebra fråga. Det där har ju debatterats livligt liksom bland Rysslands forskare i decennier, då vissa säger nej, det är bara PR för att ta starkare kontroll över det inre politiska livet i Ryssland, och andra säger att nej, men det här är helt genuint. Min bild är nog att det här är ganska genuint. Att det är någonting som man är väldigt, väldigt rädd för. Och man ser en västlig hand ibland. Man rycker lite i några indicier. Ta till exempel Mikhail Saakashvili som genomförde Rosenrevolutionen i Georgien 2003. Han var ju några månader innan på liksom, träningsläger i Serbien om icke-våldsprotester som finansierades av National Endowment for Democracy i USA. Och sen så genomför de då en revolt som är liksom använder icke-våldsmetoder. Och då säger man, haha, det här är CIA. Det var inte så att då missar man ju det folkliga missnöjet med att Edward Shevardnadze försökte sno valet. Och så att det finns lite sådana indiser som man rycker i när man ändå beskriver det här. Men missar att det här är liksom, precis som i Ukraina 2004 eller 2014. Det är framförallt enormt folkligt missnöje med så som landet har varit.
Mm. Jag tycker det också är intressant att du beskriver att det finns genuina skillnader mellan Ryssland och EU när det handlar, alltså utifrån Moskvas horisont. Du skriver så här: det finns således en djup klyfta mellan väst och Ryssland och i synnerhet EU och Ryssland som inte bara handlar om olika världsåskådning. EU är baserat på idén om fria marknader, folkstyre och rättsstat. Den ryska regimens grepp på makten är baserat på elitkontrollerad ekonomi, autokrati och arbiträr användning av lagen. Det gör att EU på ett djupare plan än man själv inser är ett hot mot den ryska regimen genom att deras bärande idéer hotar regimens grepp på makten. Är det så liksom att vi i väst bara genom att vårt sätt att leva och vårt sätt att organisera vårt samhälle, vi har framstått som ett hot, kanske, ja, som du skriver, vi har inte riktigt förstått vilket hot vi framstår som genom att erbjuda ett alternativ så att säga?
Nej, exakt. Och det är någonting som jag försöker måla upp lite i boken. Just det där att Putin-regimens makt över Ryssland baseras i att Putin är oligark och har tagit kontroll över ekonomin. Att det är liksom elitstyrda marknader. Putin-regimens grepp och makten går ut på inskränkningar i någon form av demokrati för att hindra folkstyre. Och samma sak, att lagen används som ett medel för den styrande regimen, det vill säga det finns ingen oberoende rättsstat. Så att alla de delarna så kan man se att ja, men väst kritiserar Ryssland för att de inte är helt demokratiska och så vidare. Utan det är liksom, it's a feature, it's not a bug. Alltså det går emot den ryska regimens verksamhetsidé för att behålla makten, alla de delarna som EU står för och försöker främja i österut också.
Mm. Men hur stor anledning har det ryska styret? För du skriver på andra ställen att Putin har en tämligen genuin popularitet och även fast inte opinionsmätningar är helt tillförlitliga i Ryssland så verkar det ju ändå som att större delen av befolkningen i alla fall har accepterat det här under lång tid. Går det att bedöma det som risken för, ja, hur stor anledning har de att vara rädda helt enkelt för den här typen av folkliga resningar?
Jo, men det, jag tror att de har anledning att vara rädda för det. Där finns det liksom det finns många liksom lager i den här löken, och jag skulle säga att Putins första 8 år vid makten så fyrdubblades BNP per capita, och du hade inte en ledare som var liksom full på tv med utländska dignitärer, utan det kan man tänka sig själv. Man kan inte rösta på vilken svensk statsminister som helst om ens lön hade fyrdubblats på 8 år. Mm. Så många, liksom, många har den populariteten finns kvar mångt och mycket. Men samtidigt, alltså vad som skulle kunna rubba den. Det här kriget är ju den absolut största utmaningen för regimen. Jag satt och tittade på de senaste Levada-undersökningarna som visade vad ryssar har för planeringshorisont. Och där har det ju ökat markant. Folk som säger, jag kan inte blicka bort om 2 månader från att man tidigare sa, jag har en planeringshorisont på 5 år. Och runt nu så har, tror jag, 51% av alla ryssar vän eller släkting som är direkt inblandad i den så kallade militära specialoperationen. Det vill säga att det här kriget är ett problem. Varje man i vapenför ålder i Ryssland måste umgås med tanken att åka in i kriget. Opinionsundersökningar säger att man känner stolthet kring kriget och så, men jag tror att det är dalande. Och det byggs också mycket på den kontrollen man har över media där. Så att det är absolut det största hotet mot regimens grepp vid makten har de skapat för sig själva för nästan ett år sedan.
Mm. Ska bara flika in här lite. Vi vet ju alla vilka spår och sår Vietnamkriget orsakade i amerikansk Ja, samtidshistoria. Där dog ungefär 50 000 amerikaner under 20 års tid. Och det hade, då hade man en befolkning på drygt 200 miljoner invånare. Ryssland har ju en betydligt mindre befolkning än så och har förlorat på ett år då. Ja, vi vet inte hur mycket det är, men det är väldigt, väldigt många tusen personer som har försvunnit. Så man kan ju alla tänka sig hur nära det kan komma. Det kan komma människor och vilka spår det sätter.
Ja, och där var ju Norges försvarschef ute för i januari och sa 180 000 dödade och skadade ryssar. Och det får ändå bedömas som tillförlitligt. Nu har det gått en månad till sedan dess. Så ska man sätta det i jämförande perspektiv så tappade Ryssland 15 000 soldater under 10 år i Sovjets invasion av Afghanistan. Och man tappade 12 000 i första Tjetjenienkriget. Och båda de var ju enormt impopulära. Så att rent kvantitativt så finns absolut liksom orsaken här till missnöje. Mm.
Första delen av din bok handlar, som du säger, om Rysslands intentioner. Går det att få den korta varianten här? Att Ryssland är ett hot och att hur drar du den slutsatsen att intentionen finns?
Jo, men det är kopplat dels till det jag sa, bland annat om EU och väst, alltså som är i liksom hur de existerar, är de ett hot mot liksom den ryska regimens grepp i makten. Och det är den första drivkraften, alltså regimsäkerheten. Och den andra är stormaktsstatusen. Och det går också tillbaka sekler så ser Ryssland behovet av en stormaktsinflytande av sina grannländer för att egentligen känna sig säkra. Och det är det man håller på att tappa här. Man håller på att tappa det i Ukraina och man har tappat det i andra ställen såsom Baltikum. Och det är det är de två huvudsakliga drivkrafterna. Regimsäkerheten, stormaktsstatusen och där ser man hot från västvärlden. Och där kommer ju också Sverige in på ett väldigt intressant sätt. Alltså mot regimsäkerheten så har vi varit väldigt drivande i demokratifrämjande och kritiserar Ryssland när den ryska politiska regimen fängslar och slår ner egentligen på demokratin där. Men också mot stormaktsstatusen. Vi var drivande i så kallade östliga partnerskapet som är EUs integrationsprojekt för 6 postsovjetiska stater. Som Ryssland ser som ett sätt att försöka greppa bort Belarus, Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien, Azerbaijan från rysk kontroll. Mm.
Ja, precis. För du skriver ju att Sverige sticker ut på den ryska radarn, bland annat av den här orsaken. Och det kanske ska vara viktigt att komma ihåg att ja, dels befinner vi ju i Rysslands närområde, dels har vi ett stort territorium och ligger strategiskt. Men också, vi är liksom inte random dekadant västland som man liksom kan kritisera, utan just vår politik, både nu och historiskt, gör att Moskva har ögonen på oss helt enkelt.
Absolut. Och där har vi egentligen två anledningar. Dels har vi haft en ganska hög, ska man säga, tonläge inom utrikespolitiken. Vi är de som har liksom stått upp mot Ryssland mycket. Och sen så det andra är såklart NATO-medlemskapet. Att en av de liksom största hoten mot rysk stormaktsstatus är militäralliansen NATO. Och det har ju varit en strategisk målsättning för Ryssland att försöka hålla Sverige och Finland borta från NATO. Nu vet vi inte exakt hur det kommer sluta, men i det här läget så har både Sverige och Finland skickat in sina ansökningar och fått säkerhetsförsäkringar från de stora NATO-länderna. Så att där finns det också en skådespelsplats av strategisk betydelse för Moskva.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi ska gå över lite och prata då om boken, så att säga, andra del som handlar om de olika hoten. Och här nämner du då, en poäng här är att det är ju inte bara det rent militära hotet, utan det finns många andra hot och verktygslådor. Men vi börjar med det rent militära. Ryssland som militärt hot mot Sverige idag. Vad finns det att säga om det?
Ja, men jag tror att jag vill egentligen säga två saker i det kapitlet. Det ena är att militär makt ses ofta extremt binärt. Så antingen invaderar Ryssland Sverige eller så gör de inte det. Det vänder jag mig emot. Utan det militära instrumentet är egentligen det viktigaste, vad ska man säga, bakomliggande instrumentet i internationell politik. Och som är också fundamentet för Rysslands aggressiva icke-militära användning av militära medel. Jag använder exemplet i boken som jag tycker är väldigt enkelt, men när liksom största killen i klassen ber om att få titta på ditt pennskrin, så tänker du på hans våldskapital när du svarar. Det är exakt likadant när Ryssland ger liksom hot mot Sverige om att Sverige ska agera si eller så. Rysk militärt våldskapital finns där alltid i bakgrunden. Sen så ser jag militära hot mot Sverige, så ser jag är inte orolig för någon fullskalig invasion, utan man kan ganska enkelt titta på liksom grundläggande logistiska faktorer och så ser man att Ryssland har liksom angränsat mot Sverige via Östersjön vid två punkter. Kaliningrad, en exklav där man har försörjningsproblem som där, och sen är det Finska viken. Så ska du på något sätt genomföra en invasion mot Sverige där, så kommer du vara helt beroende av luftlandsättningsoperationer och landstingsoperationer, vilka som Ryssland har i det här kriget mot Ukraina genomfört noll framgångsrika mot försvarad terräng. Sen finns det såklart vägen via Finland, men där har ju Finland Europas tredje största artilleri och kan mobilisera flera hundratusen man på en vecka och så vidare. Så att jag ser inte den fullskaliga militära invasionen, men det behöver inte betyda att man ska tänka bort det militära instrumentet. Det finns där i alla interaktioner med Ryssland. Men sen finns det också andra saker du kan göra med militära medel. Alltså jag använder bara ett exempel. Vad händer om Ryssland beskjuter Sverige med kryssningsrobotar? Hela Sverige inom skotträckvidd. Och det har man gjort en sån strategisk bombkampanj mot Ukraina under hösten och vintern.
Just det. Så går vi vidare till nästa hot och det du kallar underrättelsehotet. Det här är ju ett som är från flesta antagligen mer diffust och man har mindre kunskap om. Vad finns att säga det? Hur ska vi värdera det hotet?
Mm. Men jag tycker lite på samma sätt att man ska utvärdera underrättelsehotet i en form av gråskala. Inte, oj här är en spion, nu kommer hela svensk politik förändras. Utan någonting som långsiktigt försöker påverka svensk politik och säkerhet i de olika delar. Jag tar lite olika exempel, både internationellt och från Sverige, där man jobbar under decennier för att rekrytera folk som kan komma över hemligheter till en väl läcka dem. Det handlar om dels försvarshemligheter, det handlar om teknologi, innovation och det handlar om påverkansoperationer. Och det finns ju ingen påverkansoperation i sig som så här, nu svänger vi om hela svensk politik på grund av att en spion eller en agent gör någonting. Utan att man ska snarare se det som liksom en gråskala där man försöker främja rysslandsvänliga krafter. Man har sett det tvärs över Europa, så bygger man förbund med allt ifrån liksom kommunister till nazister, alla som egentligen är tillräckligt mycket mot etablissemanget för att tycka att Ryssland är en bra idé, är ofta det man försöker göra påverkansmässigt.
Och så påminner du ju om de här reella spion- och underrättelsehistorien vi har haft i närtid. Och en sak som jag hade faktiskt glömt bort, det var den här historien i Finland, som vi inte riktigt vet vad det var för någonting, men i Åbolands skärgård där man gjorde en räd mot att man hade köpt upp öar och köpt in lite gammalt finländskt försvarsmateriel. Jag tror inte så många kommer ihåg den. Kan du bara kort redogöra för den? För jag tror det är en bra påminnelse för folk.
Ja, exakt. Men för ett par år sedan så genomförde finska försvarsmakten, säkerhetspolisen och polisen största räden i modern historia mot Åbolands skärgård. Jag tror det rörde sig om 11 öar där en rysk oligark hade köpt och börjat muddra hamnar, byggt helikopterplattor, anrättat massa logementsängar. De hittade ungefär motsvarande 50 miljoner svenska kronor i kontanter. Och det var ingen där, och den här oligarken Pavel Melnikov som ägde företaget hade fått stora räntefria lån från skatteparadis, hade gjort sig skyldig över pengatvätt finska säkerhetspolisen slog till mot alla de här, konfiskerade dem och sålde dem och hade typ ett år tidigare varnat för att liksom utländska intressen bygger fästen som skulle kunna användas vid ett skymningsläge, ungefär vad de sa.
Ja, nej, men det är ett alldeles utmärkt exempel. Sen är det ju det här när man pratar hot när det gäller i den här domänen, då pratas det ju ofta om så kallade aktiva åtgärder. Här tänker jag att det nästan har fått lite av en, jag gillar inte riktigt, det har fått närmast lite mytisk status att Ryssland är någon sorts allmän spindel som kan gå in med olika metoder och göra lite vad som helst i väst genom kombinationer av hot och propaganda och mord och sådär. Alltså, för mig är det här fortfarande lite diffust hur effektivt det egentligen är, men går det att säga någonting om det, eller är det jag som är naiv bara nu? Eller vad tänker du kring just de här aktiva åtgärderna?
Nej, jag håller med, och jag tycker att det är liksom, jag tror att det är väldigt svårt att right-siza de aktiva åtgärderna. Vi kan börja med, jag citerar KGB-avhopparen Yuri Besmenov i boken, och då så säger han, men när vi pratar underrättelse så tänker ni underrättelseinhämtning, alltså hemlig avlyssning, och man är klurig och försöker lista ut vad motståndare tänker. Så tänker vi väldigt mycket kring underrättelsearbete i väst, medan det säger han då, det är 15% av vad då KGB gjorde, medan 85% av det är aktiva åtgärder, det vill säga försök att påverka politiska skeenden. Och det är ju någonting mycket mer intressant och någonting mycket värre i det. Men det är liksom, där finns ju hela spektrat från saker som ser helt larviga ut och får ingen effekt. Och så finns det spektrat från sakerna som knyter an perfekt med olika ryska operationer. Alltså några sådana exempel var ju då 2007 så höll man på att bygga upp prorysk etniskt nationalistiska grupperingar på Krim. Och sen 2014 vid den invasionen där, ja då hade du ju en mänsklig infrastruktur av folk som kunde gå och protestera utanför Krims parlament, och du kunde sätta en prorysk krimpolitiker som borgmästare under vapenhot. Och att där så knöt de aktiva åtgärderna samman med den bredare strategiska målsättningen. Så att jag tror att det mycket av det där kan framförallt uppfattas som helt irrelevant, och mycket av dem är irrelevant, får ingen effekt. Men jag tror att det viktiga är att förstå att det är väldigt mycket som pågår, och funkar inget, visst det kanske inte är något problem, men då försöker man också fem andra saker samtidigt, och det är svårt att veta exakt vad för effekt det är i slutändan.
Nej, men precis, för det beskriver du också, att du jämför det till och med någon sorts tech-entreprenör som prövar olika saker. Mm. Och är man bara beredd att ta lite risker samt ha resurser, alltså folk som jobbar med det här uthålligt, så kan man ju testa ganska många saker och ja, ibland få väldigt bra utdelning. Kanske på grund av ren tur, men det spelar ingen roll i slutändan om man ändå uppnår sina strategiska mål med hjälp av någonting som inte egentligen var meningen att göra det från början, så att säga. Mm. Så det tycker jag är en väldigt intressant aspekt. Sen pratar du också om cyberdomänen, förstås någonting som är då väldigt intressant och påpekat. Sverige, vi har ju långt gångna i digital konkurrenskraft och digitalisering. Inte lika långt när det gäller säkerheten, verkar det som att det finns en, så att säga, en läg däremellan. Hur sårbara är vi egentligen?
Lite samma sak där. Att jag ser inte framför mig vad man brukar kalla ett Cyber Pearl Harbor, att helt plötsligt så går hela Sverige ner av en cyberattack. Men cyberattackerna pågår hela tiden mot svenska intressen. Det mest intressanta är bara här i dagarna när Sverige har flera myndigheter har blivit attackerade av Anonymous Sudan. Och sen så igår så kommer Anonymous centralt ut och säger, hörni, det här är inte vi, utan det här är en rysk hackergrupp som heter Killnet, som låtsas vara Anonymous. Så där finns det en långtgående tradition bland ryska hackers att försöka låtsas vara Anonymous. Medan nu med fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 så har Anonymous börjat arbeta mot Ryssland. Så här var Anonymous själva ganska tidigt ut med att säga att det här är falsk flagg. Nej, så att cyberattacker pågår. Absolut handlar det om att stjäla liksom svensk konkurrenskraft och så vidare. Och det är inte nödvändigtvis ett jätteproblem. Men det är snarare om man kan slå ut saker så som elförsörjning eller liksom finansiella systemet. Och det är liksom, det är det stora priset. Och det är ingenting man gör bara så där. Men det har man lyckats göra i Ukraina. Både liksom finansiella institutioner och energisystemet. Så att jag tror att det vi ska utgå ifrån är att det finns en intention och det finns en förmåga. Och sen så får vi hoppas att ansvariga myndigheter har sett till att de här är tillräckligt säkra så de klarar det. Och hittills har vi, gudskelov, inte haft några liksom, cyberattacker som har påverkat oss på strategisk nivå. Myndigheters hemsidor och sånt har gått ner, men inget som hittills har varit, ska jag säga, strategiskt.
Mm. Ska jag säga det till lyssnarna också, att det är givetvis så att Sverige som ett land med hög IT-kompetens är naturligtvis... Våra myndigheter är förstås medvetna om det här, och det finns ju också myndigheter som arbetar. Ja, vi vet inte sagt, exakt hur de arbetar och hur framgångsrikt det är, och det ska vi inte heller veta. Men medvetenheten finns naturligtvis, och det är ju inte så att vi står oförsvarade där, tror jag inte. En sista sån här arena, det är ju det här med informationskrigsföring som har fått jättestor uppmärksamhet också. Hur mycket man kan påverka opinion och politik. Här är jag, och jag vet att andra som jobbar med politik, vi har alltid varit lite skeptiska mot liksom, ja, de mer grandiosa bilderna att liksom Ryssland kan avgöra val i väst och sådär. Fast annars sen finns det någon som tror att man kan det. Var landar du någonstans där det gäller Rysslands förmåga i den domänen?
Jag tror så här. Jag tror först av allt måste man lägga in ett par brasklappar som vanligt. Jag kanske börjar bli tråkig med det. Men jag tror att det finns ett jätteproblem med att förstå informationsoperationer. Alltså om syftet med en informationsoperation är till exempel att nå Tucker Carlson och säga någonting dumt. Så kommer det liksom börja i ryska källor. Det kommer tvättas av ryssvänliga källor. Sen går det in till alternativmedia och sen går det dit. Men är det då en rysk informationsoperation om en person som Tucker Carlson säger någonting ryssvänligt? Nej, det behöver inte vara. Men det kan vara ett narrativ som har letat sig hela vägen dit. Och det gör ju att den där, var så säger man att en informationsoperation börjar och slutar. I min bok tar jag upp kragexemplet där ryska militära underrättelsetjänsten hackar en brittisk tankesmedia, rysk statsmedia publicerar att liksom Storbritannien bedriver politisk krigföring mot Europa. Och sen så når det hela vägen till Aftonbladet Kultur som säger att Martin Krage är en brittisk spion. Vart liksom, är det här ryskt? Eller är det bara någonting man har slängt ut där och sen så tar det ett eget liv? Och jag tror att för dig som jobbar med politik och media, så tror jag att du kanske kan vara skeptisk mot informationsoperationer, men jag tror också du kan kanske hålla med om att mycket av liksom tykonomin styrs av väldigt liksom godtyckliga snabba drev där liksom alla springer på en boll, och det behöver inte vara väl genomforskat, det behöver inte ens vara någonting för att det ska bli en stor fråga. Och det tror jag är ett stort problem inom liksom hela journalistiken. Att det är, det liksom, jag skulle inte beskriva det som robust, till exempel med liksom källgranskning, faktagranskning och kunskap inom den bredare journalistiken. Det tror jag lika mycket som att Ryssland försöker sända ut sina narrativ åt olika håll, så tror jag att försvaret med liksom simpel, god och duktig journalistik är lite sisådär. Så det tror jag är en del av det.
Jag ska väl, nu ska jag inte egentligen bli med parlamenterande det här, men jag ska säga så att problemet är ju snarast då att Tucker Carlson finns och att Fox News har den positionen i amerikansk politik. Och den positionen har ju inte han eller Fox News fått av Ryssland. Den har ju fått av utveckling inom amerikansk politik från liksom väldigt, väldigt många olika krafter. Och av samma anledning, det är liksom inte Ryssland som har gjort att Aftonbladet Kultur just den här gången var öppet för det. Och jag menar, Aftonbladets Kultur får väl vara skeptiska mot NATO-propaganda ifall de vill. Det tillhör ett fritt samhälle, så att säga. Och jag tänker också så här att det finns ändå en viss resiliens. För om du tar Krag-affären, jag förstår att den var väldigt obehaglig för Martin Krag, men den slutar ju trots allt med att Aftonbladets Kultur mer eller mindre skandaliserades. Martin Krags position idag är ju mycket, mycket stark. Och jag menar, det är lite den där att man målar upp. Jag tror man försöker, ibland tror jag vi blir lite väl rädda och det fördunklar klarsynen lite. Man ska nog ta det här för vad det är och inte alltid riva upp himmel och jord. För då har också, så att säga, fienden vunnit ifall vi låtsas att han kan åstadkomma mer än vad han gjort. Liksom,
exakt,
med ganska enkla medel.
Och tänker jag. Och jag tycker det är jättebra inlägg, och jag tror att det är det som är, alltså, Tucker Carlson finns av helt organiska anledningar, och jag tror att det är därför det är så svårt att veta exakt hur mycket som är ryska informationsoperationer. För att om 5% av vad han får ur sig lyckas komma från liksom ryska narrativ, så inte det är 100% skapat av Ryssland, utan det är bara en målbild i den informationsoperationen att det ska leta sig till den typen av aktörer. Men det behöver inte betyda att den typen av aktörer och de liksom sorger som de vädrar är inorganiska, utan det är bara ett sätt att liksom, svårigheten att avgränsa liksom, vad är en rysk informationsoperation och inte, utan det är ju helt liksom, autentiska röster som har en, liksom, ett stort följarskap och Fox News av någonting helt annat. Men det ligger i sakens mekanik. Så återigen så vill jag säga att liksom, det finns där ute och det försöker påverka. Det är inte så att liksom, RT publicerar en story och sen så förändras politiken i Sverige, utan att det där rör sig så många vändor i informationslandskapet. Och därför tycker jag det är svårt att säga exakt på så här, men vad är en rysk informationsoperation? Det behöver inte betyda att det inte finns där och att man inte försöker påverka olika fall. Men det gör att det är jättesvårt att liksom kirurgiskt begränsa vart de går och vart de kommer.
Mm. Och på sätt och vis är nu den här podden också påverkad av rysk informationskrigföring eftersom vi diskuterar den. Alltså vi springer som myror kring pinnen. Men förhoppningsvis...
Ja, men får jag bara knyta in till det? För det tycker jag också är... Alltså, det finns ju ett strategiskt nytta av föreställningen av informationsoperationer. Och det är det du är inne på. Att så här, man kan försöka påverka, och sen kanske påverkan i sig inte är viktiga, men föreställningen att det påverkat. Alltså, demokratins kärna är att man accepterar förlust i ett val för att valet har gått rätt till. Alltså, det går ut på att en förlorare accepterar förlust. Det är det som är liksom, demokrati. Och lyckas man sätta bilden att valet inte har gått rätt till, så som till exempel Trump gjorde och sa att valet var stulet. Mm. Ja, men då har man lyckats med någonting också. Så att även föreställningen om informationsoperationer har nytta. Och därför är det också viktigt att right-size även dem.
Mm, så är det. Men jag tror faktiskt att vi åstadkom inte kunskapsförbistring här, utan fått lite klargörande just nu. Vi ska ta en runda av. Jag tänkte bara höra lite dina tankar kring krigets fortsättning och sådär. En sak ska jag säga, det hinner vi inte ta upp nu, men en väldigt intressant del i Oskars bok där han beskriver hur krigets inledning och hur nära faktiskt det var att ryssarna lyckades åstadkomma betydligt värre skada än de faktiskt gjorde i samband med att de anföll Kiev i början och att det hängde på ett hår där ett tag. Det var en nyttig påminnelse för mig. Men det pågående kriget i då Ukraina, vad har du att säga om det? Har den ryska mångomtalade offensiven, har den inletts igen redan? Eller vissa säger det, vi vet för det.
Ja, det beror lite på vem du frågar. Frågar du mig så ska jag säga att den har startats och den har pågått. Det pågår inte en offensiv utan flera mindre offensiver på olika håll. Och det verkar vara det som Ryssland kan frammana här och nu. Ukrainska generalstaben varnade för liksom ny stor offensiv mot Kiev och så vidare. Men det tror jag inte alls på, utan nu verkar man ha slängt in det man har i ungefär 5 olika anfallsriktningar längs med fronten. Och det är ju intressant för att nu verkar man gå till offensiv utan några egentligen enorma styrkor i det här, vilket jag tror ger ett bra läge för Ukraina. Står man emot den här offensiven, bygger upp med de västliga vapnen som kommer, alltså stridsvagnar, stridsfordon med mera här under våren, så kan Ukraina ha väldigt bra möjlighet till en motoffensiv vad det lider.
Mm. Bara kort för svensk del, vi sa nu att det kommer fortsätta med vapenskrammel, kärnvapen kommer återkomma i retoriken allt oftare. Vad har du för råd till svenska politiker just nu den närmaste tiden för att förbereda oss så gott vi kan inför det som väntar?
Men det främsta är att utnyttja det här andrummet vi har fått i och med att 2 av Rysslands starkaste instrument nu är rejält försvagade. Alltså de väpnade styrkorna och energimedlet. Det gör att Ryssland kommer vara svagare inom de domänerna de kommande åren. Men det behöver inte betyda att Ryssland på något sätt är ett mindre hot långsiktigt. Snarare så möter vi ett lite svagare men väldigt mycket argare Ryssland som är övertygade om att man är i en existentiell konflikt med väst. Och det måste vi hantera på sikt. Så att agera är mitt råd. Men sen är det andra också att om det slutar väl för svensk räkning det här kriget, även om Ryssland åker på en väldigt förmjukande förlust och liksom kapitulerar och så vidare, att hamna inte i den här illusionen att Ryssland bara försvinner och inte kommer vara ett problem igen, utan tittar man av sekler av rysk historia så är det väldigt få år de inte har haft en konflikt med väst och västerut. Utan se Ryssland som ett beständigt hot, även om deras exakta form pendlar lite baserat på dagsläget.
Mm. Och sen lite inskärp lite sense of urgency, för det här andrummet kan också bli kortare än vi kanske föreställer oss idag.
Ja, exakt. Och det, som analytiker får man planera för det värsta, men så här, tittar du på rysk vapenindustri så producerar de ungefär 40 moderna stridsflyg om året. Det vill säga att de har fler moderna stridsflyg idag än vad de hade när kriget startade, för de har bara tappat runt 35 moderna stridsflyg. Om 2 år kan de ha återuppbyggt antalet moderna stridsvagnar, så de tappar väldigt mycket, många icke-moderna, för att fabriken i Uralvagon Zavod går i skiftgång och så vidare. Så jag tror, jag vänder mig mot den här föreställningen att okej, nu kommer Ryssland vara förstörda, försvagade för ett decennium. Det tror jag inte alls, utan det är något som en stormakt gör när de förlorar är att de ser till att bygga upp sig själv. De säger inte, hörni grabbar, det här med militära och bråk med väst funkar inte, nu gör vi något annat. Utan snarare oroar jag mig för den revanschismen som kommer att finnas i folks huvuden framgent.
Mm. Det blir varningsord att avsluta med, så hoppas vi att så många som möjligt lyssnar på dem. Stort tack Oskar Jonsson för att du kom och pratade med mig idag.
Tack du Andreas.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan@svd.se. Och jag ska bara upprepa namnet på Oskars bok förstås. Den heter Hotet från Ryssland och går väl att köpa där böcker går att köpa. Stort tack för idag! Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.